Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss supermålvakten Jon Hedlund från Pixbo Wallenstam. Han är inne på sin 12:e SSL-säsong. Nu ska han äntligen få göra VM-debut. Vi har ett jättebra avsnitt här framför oss. Jag tänker att vi sätter igång det här direkt. Nu kör vi!
Då hälsar jag Jon Hedlund välkommen till det här avsnittet.
Tack så mycket.
Det här ska bli riktigt spännande. Här sitter jag med en kille som har spelat i SSL inne på sin 12:e säsong.
Det stämmer. Det var gott fort höll jag på att säga. Men det är som alla sådana saker. Det känns som att det både går fort och långsamt på samma gång. Men ja, uppenbarligen så har man varit med ett par.
Ja, precis. Och du har gått lite under radarn på något sätt. Du har alltid varit med och du har tillhört ett bra lag som alltid går till slutspel, bortsett kanske förra året då. Och ja, ändå så vet vi ganska lite om dig.
Ja, så kanske det är. Jag tror att jag var ganska omskriven och bevakad i början av min karriär, och sen har jag liksom tuffat på, som du säger, kanske precis bakom de här landslagsplatserna eller så. Det känns som att jag har tagit några steg här de sista 2, 3, 4 säsongerna och höjt mitt spel lite grann, så att det känns kul.
Ja. Jag tänker att vi börjar med den här aktuella frågan. Jag får gratulera till att du har blivit uttagen i VM-truppen. Hur känns det?
Ja, tack så jättemycket. Det känns såklart jätteroligt. Att spela VM är ju ett mål för de allra flesta spelarna som spelar på den här nivån. Och jag har som sagt kämpat ett tag. Och att nu ha blivit uttagen känns ju jättekul. Samtidigt som det också kommer med ett stort ansvar, tänker jag. Det är ju att bli uttagen är ju att klara anställningsintervjun på något sätt. Nu börjar ju arbetet. Så att det gäller att vara medveten om att det är mycket att göra också.
Du har varit reserv på hemmaplan 2 gånger. Och nu då 30 år fyllda så gör du VM-debut. Alltså, snacka om att man måste njuta av det här ögonblicket.
Absolut. Alltså, när man får det samtalet att man är uttagen, och så vet man att man tidigare, eller man vet hur det känns att vara på andra sidan, att få det samtalet och säga att ja, men du missar precis. Det gör det ju lite, den stunden lite sötare, om man säger så, när man lyckas ta den här platsen. Så att det känns väldigt, väldigt kul.
Ni är ju 2 målvakter som är uttagna. Hur är det att åka till ett VM och att ni är 2? Alltså, det betyder ju att det är ingen som är 3D-målvakt och får sitta på läktaren, utan man är ju med.
Ja, men precis. Det är ju speciellt. Det är 2, och det är vi 2 som ska göra det och som ska stötta varandra och som ska stå för allt, om man säger så. Och det är väl tudelat. Det finns ju, är man fler så kan man lite mer smälta in och gömma sig i mängden. Men här är det är vi som ska steppa upp liksom. Och jag gillar ju det. Det måste man göra om man är målvakt på något sätt. Det är ju vardagen i klubblagen också, att det finns ingen att gömma sig bakom, utan det är bara att ta tag i det som behöver göras och se till att få det gjort.
Jag minns i våras när jag ringde och meddelade han som blev årets rookie. Han hade svårt att förstå att han hade blivit utsedd till årets rookie för att han kunde inte läsa det någonstans. Alltså, hur fick du ditt besked? Alltså, det var ett telefonsamtal. Förstår man att det är på riktigt? För någonstans vill man kanske läsa på någon lapp, på något fysiskt papper eller någonting att
Just det.
det.
Ja, nej, men men det är ju en så lång process, den här landslagsuttagningen eller VM-uttagningen. Det handlar ju om läger på över 1 eller 2 års tid som leder fram till det här samtalet. Och man vet ungefär när det borde komma, och har man inte hört något så vet man att när det ringer på mobilen så nu kommer jag antingen få ett positivt eller ett negativt besked. Så att det var ett telefonsamtal, det var Brottman som ringde och sa att de ville ha med mig. Så att jag tänker att det kanske är skillnad när det är ett sånt pris som Årets Rookie, som man kanske inte liksom tampas om på det sättet under så lång tid. Men jag kände mig ganska förberedd på att få ett besked i alla fall.
Ja. Vad var det första du gjorde efter han la på luren?
Jag gick till min chef och bad om ledigt för både VM-läger och VM-turneringen. Jag började rensa min kalender. Så det var faktiskt det allra första jag gjorde, och sen så meddelade jag min sambo det var klart.
Ja, och chefen sa att det var giltigt skäl, eller?
Ja, chefen har varit också väldigt stöttande i det här, så att hon blev väldigt glad. Och sen så sa jag, ja, det är de här datumen. Då sa hon, oj, var det så länge? Så nej, men nej, det går jättebra. Jag är väldigt stöttande arbetsgivare.
Hur tänker man nu här då? Sitter du inne på YouTube här nu och kollar finska och tjeckiska och schweiziska spelare här nu extra mycket? Eller hur laddar man upp?
Ja, inte riktigt än kanske jag på att säga, men absolut har jag tittat lite grann på. Jag såg den finska truppen släpptes väl här för någon dag sedan. Kikade lite grann på vilka de plockade med till slut och vilka som hamnade utanför. Och det kommer bli mycket mer av den av varan vad gäller scouting och så. Man håller lite koll samtidigt som jag inte vill gå in i det där för mycket för tidigt. Vi har ju fortfarande liksom flera matcher kvar i Superligan och cupfinal för oss här till helgen och så. Så att det kommer bli mer av scoutingdelarna och så lite senare när det börjar närma sig på riktigt.
Ja. Vad tycker du är den stora skillnaden att spela SSL och vara med i landslaget och matcherna där?
Ja, men det är ju det här som alla pratar om, dels tempodelen. Det går fortare när alla spelare är så oerhört skickliga. Det finns liksom ingen som inte klarar av det här med klubba och boll i full fart på något sätt. Och sen den här med det fysiska spelet som är helt annorlunda jämfört med SSL. Och även alltså, saker som blir frislag hemma. Man tänker att okej, men nu här kan man slappna av. Det händer ju inte på internationell nivå, utan då går spelet vidare och så kan det smälla istället. Så, det finns, alltså, de här spelmässiga skillnaderna är ändå, de är rätt tydliga. Och det gäller att ha varit med om det, tror jag, för att förstå hur det funkar.
Jag tänker de som spelar SSL och spelat flera år känner du till jättenoga då. Men hur är det med exempelvis de finska spelarna? Så hur väl känner man till dem och vad de har för sig i matcherna?
Ganska väl skulle jag säga, både utifrån att ha mött dem. Vi har ju redan mött dem 4 gånger. En, två, tre. En, två, tre, fyra. 5 gånger har landslaget mött finnarna nu den här säsongen. Och man lär ju känna spelarna ganska fort, vad de vill göra och hur de tänker på plan och så där. Och dessutom med de scoutingdelarna som vi får till oss från staben. Jag tänker mig att det där går ju åt båda håll. Finnarna har nog minst lika bra koll på vilka spelare vi har och vad vi vill göra med de formationerna. Så att, det är Jag kan tänka mig att det är lite grann som när man möts i match 5, 6 och 7 i slutspelet. Så där. Det handlar om att ta nästa steg som lag. Okej, förra gången så gjorde vi mål på det här. Det kommer de garanterat ha scoutat. Hur kan vi dra nytta av den scoutingen de har gjort och ta nästa steg och utnyttja det? Så att, det är två lag som känner varandra väldigt väl.
Mm. Ja, men jag ser ju på det att det nästan, hur ska man säga, du är skittaggad här. Jag menar, att då spela så här många år och känna den här glädjen för innebandy måste väl vara helt fantastiskt, eller?
Absolut. Det är ju faktiskt otroligt att man kan göra det här i 12, var inne på sin 12:e säsong och fortfarande känna att både att man blir bättre och att det finns liksom det engagemanget kvar, att det ger en så mycket. Så att både det vardagliga i spelet med Pixbo i SSL, men sen få krydda det med de här landslagssamlingarna och ett VM och sådär, det är väldigt, väldigt roligt.
Mm. Jag har inte jättekoll på din karriär innan här, men du kommer ju från Värmland och spelade ju 3 säsonger med Skoghalls i division 1 och ytterligare 1 år i division 2. Så att innan du flyttade som 19-åring till Göteborg och Pixbo, och så var du med under 4 säsonger i senior innebandy. Det är ju ganska imponerande.
Ja, det är nog det är inte jättemånga som hinner göra så många seniorsäsonger innan man går till högsta serien. Jag ska säga det att den första säsongen där i division 2, det var inte mycket speltid för mig. Jag tror jag spelade en match kanske. Utan då var det mer se och lära. Men efter det så var jag väl liksom ganska uttalad första målvakt under de 3 säsongerna i division 1, det som blev allsvenskan då under den tiden. Så att, det var ju serien under den högsta och oerhört lärorikt för mig. Helt nödvändigt för att kunna fortsätta utvecklas i Värmland. Så, alltså, om man inte har något elitlag, det finns inte riktigt någon tydlig trappa upp till SSL, utan man måste få kliva, eller för mig var det nödvändigt att få kliva uppåt för att kunna fortsätta utvecklas.
Ja, men att vara ordinarie då, första målvakt som 16-17-åring i näst högsta serien, det måste ju som sagt vara en fantastisk möjlighet. För då är ju alla äldre och många är ju, du hade säkert massa kloka spelare i laget som lärde dig jättemycket, och att få spela på den nivån så tidigt.
Absolut, det finns en gäng lirare, gamla legender som jag hann spela med, som jag vet inte hur många det som känner till de här namnen nu, men Dan Lundqvist och Christian Edwards och Joakim Holmén, gamla riktiga guldlirare som var med i laget när jag klev upp i A-laget där i Skoghall då.
Ja, jag innan du går vidare så tar jag för givet att ni som är 30 plus-plussare och lyssna på den här podden måste ju absolut känna till de här 3 killarna som du nämner. Alla är ju jättelegender. En av dem hade väl målrekordet i SSL under jättemånga år, Dan. Jag vet inte, han gjorde 8-9 mål i någon match i högsta serien. Och Holmén, han spelade ju också en sväng i Pixbo när Pixbo vann SM-guld. Och Edwards är ju också en rapp, eller var en rappspelare. Så att, ja, fortsätt.
Ja, nej, men det var ju oerhört lärorikt att få de säsongerna med de här rutinerade spelarna med nivå och landskamper och sådär. Så att ja, det är få förunnat, och fortfarande idag när det kommer unga målvakter och frågar vad ska jag tänka på och sådär. Det finns en del som skriver till mig och undrar vad är viktigt och så. Alltså speltid för målvakter, att sitta på bänken för länge är inte viktigt, utan det gäller att hitta den nivån där man får speltid och regelbundet. Och det fick jag på en hög nivå och det tror jag hjälpte mig jättemycket i min utveckling.
Mm. Men hur länge ska man sitta på bänken då? Alltså, för någon måste ju ändå göra det. Det är ett lag, det är en lagidrott vi håller på med.
Absolut. Nej, men det kan man väl inte säga generellt hur länge man ska sitta där. Det är väl individuellt, tänker jag, beroende på ålder och hur mycket man känner att utvecklas av träningsmiljö och så. Men det man kan se, eller det jag tycker med ser när jag tittar på Superligan till exempel, det är att de som fastnar där under flera säsonger utan att utöka sin speltid gradvis, det blir ju sällan bra. Då blir det oftast att man får backa tillbaka ett steg, kanske gå ner en serie för att få den här regelbundna speltiden och sen kunna ta sig tillbaka till högsta serien. Så att jag tror att det gäller verkligen att tänka över sin situation extra noga som målvakt, för det finns inte en tredje femma att spela i, utan det är på planen eller på bänken. Det är de enda två alternativen som vi har. Medan som utspelare kan man ju liksom ta den här gradvisa stegen in genom att avancera genom femmer och få utökat ansvar. Så, där. Så att det är ett väldigt, väldigt viktigt val.
Mm. Men om man tar en säsong, ska vi se, nu har ni 26 seriematcher och du uttalar första målvakt i Pixbo då. Hur många matcher vill du stå av dem?
Ja, det är en spännande fråga. Jag brukar säga det till tränarna när de diskuterar det här med belastning och så, att på matchdag så kommer jag alltid vilja spela. Jag vill spela alla 26 matcher plus alla träningsmatcher och sådär. När jag väl är där så. Sen kan jag förstå att för laget så kan det vara bra att ha ytterligare en målvakt som är i matchtempo och som har gjort några matcher. Så att det kanske inte är det bästa för laget att jag spelar alla 26 matcher. Men det beslutet brukar jag alltid överlämna till staben. Men jag brukar säga det, att jag kommer vilja spela. Kom inte att fråga mig liksom dagen innan om jag vill stå över. Utan då kommer du alltid få svaret att jag vill spela. Det är en svår avvägning.
Ja, du svarar inte på frågan helt enkelt.
Ja, jag vill spela 26 matcher. Jag vill alltid spela. Så är det.
Ja. Nej, men det är ändå en komplicerad situation på något sätt. Eller hur?
Ja, det är jättesvårt. Och jag avundas inte liksom ledarstaben som behöver ta de här besluten. Utan det är... Det är jättesvårt också att ge den målvakten som kanske inte spelar mest matcher rätt förutsättningar att kunna göra en bra match. Det kanske inte är så, det är inte alltid kanske det bästa att få spela exempelvis mot de lagen som ligger allra längst ner i botten. För då har du i princip allt att förlora som målvakt. Antingen så vinner ni och du gör det bra och då har det gått som det ska. Eller så går det inte som det ska och då har du förlorat mycket. Liksom. Så att vilka matcher man ska spela och hur mycket och när och sådär. Det är en jättesvår balans.
Mm. Ska vi se här, när du kom första året till Pixbo då, vilka målvakter var det som fanns då 2010 i eran trupp?
Ja, då var det tänkt att jag och en Kristoffer Axelsson Uggla skulle konkurrera om första platsen i Pixbo, men han valde att hoppa av ganska sent på försäsongen och istället så blev det jag och Viktor Wedlin som spelade i, det var två eller tre säsonger tillsammans. Så vi var ju två väldigt unga målvakter då, vi var ju lika gamla i princip. Så att det var liksom... Det var ungt för Pixbo på den tiden, men det utkristalliserades för så att jag spelade de flesta matcher, även om Viktor både då och nu fortfarande är superbra. Han är för sitt lerum så gör han ju ett jättebra jobb. Vi mötte dem på försäsongen och han var en stor anledning till att det inte rann iväg mer där.
Mm. Så att du hade lite... flyt, eller var det en av anledningarna till att du valde Pixbo vid den här tidpunkten, att det fanns möjligheter för dig att stå direkt?
Absolut, så var det. Jag hade ett par val till där jag kände att det var sämre eller svårare att slå in. Det fanns en stabil målvakt som jag visste att jag skulle bli tvåa bakom. Medan jag såg att i Pixbo fanns det inte något klockrent alternativ för en etta. Och jag kände att jag skulle få chansen att slåss mot någon på liksom jämna villkor på något sätt, utan att det fanns en historia bakom det. Så att det var en jättestor anledning till att jag valde Pixbo från början. Även om jag blev avrådd av många, för det var många som kom och sa att Pixbo äter målvakter på löpande band. Jag tror att det hade varit hur många som helst på kort tid innan. Och det var ingen som lyckades etablera sig riktigt så. Så det var många som tyckte att det inte skulle gå till Pixbo av den anledningen. Men jag kände att jag kommer kunna göra det bra där.
Vad säger de många idag då?
Ja, jag tror att de flesta är så här i efterhand kan förstå hur jag resonerade kring det. Så att jag har inte hört så många som har ifrågasatt det beslutet så här i efterhand.
Nej, det är snyggt jobbat. Vad tänkte jag? Hur började du med innebandy? Du började redan när du var 6 år.
Ja, spela och... ja, precis. Organiserat, eller började spela i Skoghall när jag var 6 år. Jag har ju bara haft 2 föreningar i min karriär. Det är Skoghall och det är Pixbo. Så att jag började där när jag var 6. Men jag började nog egentligen långt tidigare, tror jag. Om man ser tillbaka på min uppväxt. Det finns en familjehistoria som jag vet inte hur stor del, hur mycket sanning och hur mycket efterhandskonstruktion det ligger i den här historien, men det brukar sägas att jag så fort jag kunde sitta upp blev liksom upppallad mellan 2 bordsben på köksbordet, och att mina äldre 2 äldre bröder sköt bollar på mig. Och det ligger i alla fall någon sanning i det där, i att absolut så stod jag i mål mycket när de ville ha någon att skjuta på. De spelade hockey båda två och ville ju skjuta innebandybollar och träna och sådär på fritiden. Så att då blev jag som yngre bror placerad i målet, och så fick jag stå ut med den behandlingen. Men sen som 6-åring blev det ju ganska naturligt då att testa innebandy. Jag tyckte att det var intressant och roligt och sådär. Och det tog väl inte lång tid innan någon smart tränare listade ut att det fanns någon typ av talang för det här med målvaktsspelet. Så att jag blev ganska tidigt faktiskt liksom placerad permanent i mål. Och på den vägen är det. Jag har väl aldrig riktigt lämnat den positionen.
Nej, om man backar tillbaka när du var jätteliten där, jag förstår ju att du antagligen tyckte att det var jättekul att du fick vara med dina stora bröder och sa ja till vad som helst då när de pepprade på dig. Men gjorde de någon så här riktigt farliga saker, att du döna stenhårt och så nästan ögat flög ut eller något sånt där?
Det har säkert hänt. Jag kan inte peka på någon exakt tillfälle. Det kanske tyder på att det var så många att de liksom inte står ut på något sätt. Annars så bråkade de ju mest. Alltså jag är några år efter dem, så att det var inte riktigt så kul att bråka med mig, utan de bråkade nog mest med varandra, tror jag. Det finns historier om att det höggs pennor som satt i axlarna och sådär. Men absolut, alltså precis det du nämner, att få vara med både när mina bröder spelade och när de spelade med sina kompisar, det var ju allt man ville när man var liten, och om det betydde att man behövde stå i mål för det, så hoppade jag in direkt, och det har väl betalat sig i efterhand.
Ja. Jag tänker att du fick börja stå ganska tidigt i vissa lag egentligen, oavsett om det är fotboll, handboll eller innebandy, så en viss ålder så kan det ju vara 8-10 stycken ett lag som vill stå, för att det är lite fräckt att ha på sig hjälm och de här. Hur lustes det i ert lag om du då blir målvakt ganska tidigt?
Ja, en Bra fråga. Jag har funderat lite grann på det här efterhand, för jag är inte helt... jag är väldigt mycket för det här att man ska hålla på med flera olika sporter, att man ska liksom rotera positioner och inklusive målvaktspositionen. Men som sagt, jag hamnade ganska tidigt i målet. Jag hade en kort session där jag även spelade ut och så. Och visst fanns det ett intresse från andra och det löste sig väl ganska mycket så att dels så var kanske inte intresset så stort som det var som det är nu, för det fanns liksom inga riktiga förebilder tror jag som då som man såg upp till och som man tyckte var häftiga inom innebandyn. Det fanns ju inom andra sporter såklart. Jag hoppas att de som unga idag har lite mer fler liksom, profiler att titta på, men sen tror jag också att det var alltså. Jag var väldigt duktig i en väldigt tidig ålder och någonstans så blev det kanske så att så som barn och ungdomar lätt är att om någon är väldigt bra och det är några andra som gärna vill stå emot men som inte kanske är lika bra just då så blir det ett grupptryck mot att den som är bra på det här ska få spela. Jag kan se så här i efterhand att det där kanske inte var helt hundra. Ja, det var så det blev då. Det kanske, ja. Det var inget jag
Ja, men...
reflekterade över då, men nu som vuxen kan jag tänka kring det.
Men barn är ju smartare än vad man tror. De kommer ju på det att har vi en kille som tar alla skott så vi vinner matcherna så är det bra att han står så mycket som möjligt.
Ja, men precis så. Och det där är ju, de är ju smarta på det sättet och samtidigt som jag tänker att det är ett vuxenansvar att se till att det där sköts på ett bra sätt. Så, ja, det är väl, så här i efterhand kanske det inte var helt optimalt.
Nej, men när jag hör hur du resonerar idag om de här 26 matcherna så tänker jag att du inte lämnar målburen frivilligt.
Nej, men så var det säkert. Så var det. Det är därför jag menar att det är vuxna som behöver ta det ansvaret. Jag var säkert den första som skickade upp handen när man frågade.
Jag tänker som fotbollsmålvakt exempelvis, kanske inte lika mycket ishockey då, men en fotbollsspelare eller en fotbollsmålvakt idag måste ju vara en bra fotbollsspelare också. Det behöver man ju inte vara i innebandy, eller?
Nej, inte. Det ju, skiljer sig så mycket, tänker jag. Om vi hade haft en klubba, jag menar, hockeyn går ju också åt det hållet att målvakterna behöver bli bättre och bättre med klubban. Det är ju en verklig faktor när man ska välja målvakter och när man utvecklar målvakter att man ska bli duktig på att spela med klubban. Men i och med att vi inte har någon klubba, det skiljer sig så mycket för oss från utspelare till målvakt. Så det är klart att jag inte behöver ha någon klubbteknik. Det jag däremot behöver ha är ju en extremt god förmåga att läsa spelet. Där är vi ju lika utespelarna och vi målvakter. Jag skulle till och med säga att vi behöver vara kanske snäppet vassare utifrån där vi befinner oss. Men nej, jag behöver ju inte kunna skjuta bollen i krysset, även om jag kan det också. Nej, den förmågan behöver jag inte träna på.
Nej, jag minns ju faktiskt en målvakt i Pixbo, jag vet inte om jag ska säga hans namn, Håkan Reit. Han drog ju en domare, tror jag, i ögat med dragskott en gång, så han kanske skulle varit lite skickligare på klubba. Men du säger att du kan dra upp den i alla fall i krysset då.
Ja, jag spelade faktiskt hockey tills jag var 14-15 år och jag har väl lite nytta av den klubbtekniken. Även om den är lite kantig för innebandy så kan jag skjuta, passa och ta mig fram hyggligt.
Om vi ska prata lite målvaktstänk här och i andra sporter, vilka målvakter tycker du är bra eller ser du upp till eller är förebilder? Om vi börjar med fotboll exempelvis.
Ja, alltså jag har ju en förkärlek för de som liksom kommer på något nytt eller utvecklar sporten eller målvaktsspelet. Och går man till fotbollen så tycker jag att den som vi har nu närmast i nutid som har utvecklat målvaktsspelet, det tycker jag ändå är Manuel Neuer, alltså, som har lagt till den här dimensionen av att vara en sweeper keeper, en extra libero i backlinjen i många lägen, som har gjort att de lagen han spelar i kan egentligen spela på ett helt annat sätt i försvarsspelet, för de behöver inte vara lika oroliga för de här djupledsbollarna bakom backlinjen. Utan han har med sitt sätt att spela påverkat hela laget och liksom utvecklat målvaktsspelet i en ny riktning. Och det tycker jag är väldigt häftigt och imponerande. Så ja, sen kan man tycka att det går till överdrift ibland för honom, men han har ändå lagt till en ny dimension på något sätt där. Det är imponerande.
Jag tänker ishockey och handboll. Har du några där? Eller?
Ja, svårare tycker jag. Det finns ju duktiga målvakter såklart. Jag kollade på lite NHL highlights här nyligen. Och, alltså, Vasilevski i Tampa Bay är ju otroligt bra, tycker jag. Och kanske inte då för att han har lagt till något extra. Han är bara läser spelet och ja, väldigt, väldigt atletisk, som jag tycker är imponerande. Sen kan jag tycka att ishockeymålvakter generellt annars är lite, det är inte lika kul att kolla på ishockeymålvakter som att kolla på innebandymålvakter, för att innebandymålvakterna skiljer sig åt mer. Jag tycker att ishockeymålvakterna så lätt blir liksom stöpta i samma form, och man kan knappt se på stilen vem det är som spelar, med några undantag. Men absolut, det finns ju de som är väldigt, väldigt duktiga. Handboll, så där har jag får säga att erkänna att jag har sämre koll. Jag tycker att de svenska marknaderna är bra med Palicka och sådär. Sen är han dansken, brukar ju vara övergävlig mot Sverige, Landin. Så jag får väl nämna dem som jag har lite koll på.
Ja. Handbollsmålvakt, det är ju en ganska stor utmaning där handlar det om att göra sig stor, och
jag brukar säga det är två sporter jag aldrig skulle ställa mig mål i, och det är handboll och bandy, isbandy. Det känns som en form av självmordsuppdrag i båda de sporterna. Oerhört imponerande av dem som gör det och gör det bra. Men ja, det blir ju en annan, helt annan mentalitet, framförallt i handboll, tänker jag, där det inte alls handlar om att, alltså, du kan inte på inget sätt räkna hur många mål du har släppt in, utan det handlar snarare tvärtom om hur många räddningar du lyckas göra istället. Det blir ju en annan omvänd mentalitet lite grann, i och med att du räddar oftast färre än hälften av skotten du får på dig, medan vi då kanske fokusera mer på hur många man släpper in och räddningsprocent och sådär. Så, ja, det blir en väldigt annan, en annan mentalitet kring handbollsmålvakter.
För 10-20 år sedan så var du väldigt inne att experimentera med att stå upp och sitta nere och hitta, ja, målvaktsspelet befann sig i en utvecklingsfas, kan man väl säga, att många testade och så. Vad är du i positionsarbetet kring det, tänker jag?
Ja, för det första så tänker jag att jag gillar att man testade, att man vågade att göra lite olika. Vi visste ju inte liksom vart innebandyn skulle ta vägen. Och det kanske var det också rätt för hur innebandyn såg ut då. Det var kanske inte lika många spelare som kunde skjuta lika hårt från lika långt ifrån målet som det är nu. Utan då kanske det fanns en större vinning i att testa det här med att stå upp. Sen tycker jag att det blir ju någon form av naturligt urval, tänker jag. En evolution som vi har sett åt vilket håll den har gått nu. Och de här stående målvakterna har ju försvunnit. Nu har det väl visat sig att det där var kanske en period när det funkade, men det gör inte riktigt det längre. Så att nu ser vi väl inga målvakter, vad jag kan komma på i alla fall, som i de högsta serierna liksom använder en stående teknik. Sen kan det variera i hur länge man står upp, alltså hur nära behöver bollen komma innan man sätter sig ner och sådär. Men Men jag är ju ganska övertygad om att så som spelet spelas just nu så är det mest fördelaktigt att spela sittande, eller vad man ska säga, i de allra flesta situationer.
Mm. Du berättade att du gillar målvakter som utvecklar spelet. Vad har du utvecklat eller vad har du jobbat med?
Mm. Nej, men det finns både liksom stora och små saker som jag tänker att jag kanske inte som har liksom revolutionerat sporten, det kan jag inte hävda på något sätt, men jag kan ta upp, vi nämnde Christian Edwards här förut, han hade ju, hans signaturgrej var ju att lägga ner målvakten och så slå bollen i den här klassiska armhålan där man inte hinner ner och stänga som keeper. Och där redan då som 16-17 år fick jag börja med att tänka efter kring hur fasen ska jag få stopp på det här. Och en sak som jag nu har fått in i mitt spel som jag använder hela tiden, men som jag har sett att andra har börjat göra också, så jag vet inte om de har tagit det från mig eller om de har hittat på det själva, det är ju det här att man slänger sig med armen vänd inåt istället för utåt. I klubben eller i Pittsburgh så kallar de det för padden. Man har en paddel här liksom som man använder. Vilket gör att de har ju i princip slutat och försöka sig på det här på mig. Och jag har sett en hel del andra målvakter som också har börjat spela likadant, vilket jag inte såg för 5 eller 10 år sedan. Så att det är väl en detalj som jag har i alla fall kommit på själv. Sen vet kanske det andra som har kommit på det själva också, men eller om de har kopierat det, det vet jag inte.
Mm. Ja, men intressant. Vilka är en innebandys svagheter om man tänker, jag menar, här har du listat en jätteviktig situation.
Ja, tänker du målvakter att som vi har som svagheter generellt?
Eller? Ja, alltså inte generellt för dig utan nej, generellt. Alltså, vad är problemområdena om man säger så?
Ja, det är en bra fråga. Det finns ju flera i flera olika situationer tänker jag. Men alltså det här mest uppenbara det, och som man alltid får prata om både med dem i vårt lag och även med ungdomsspelare, det är ju att utspelarna tycker om att skjuta i krysset. Och jag brukar säga, vet ni vart jag har mina händer alltid? Jag har dem i krysset. Det är där, för jag vet att där skjuter ni jämt. Liksom. Och att få vi målvakter börjar komma längre och längre i innebandyn, där är man i och för sig långt före i hockeyn, men längre och längre i innebandyn med att förstå det här med perspektiv och bollens liksom öga, alltså hur ser målvakten ut från bollens perspektiv och vart behöver vi täcka? Men att få utespelare att förstå det där, det verkar vara helt, där är vi långt efter. Alltså. Mm. Att förstå vart finns luckorna? Jo, luckorna finns faktiskt mycket, mycket högre utsträckning runt höfterna eller precis över liksom en decimeter över foten på bortre stolpen. Eller bredvid hjälmen vid axlarna. Det är de liksom områdena som är svårast att nå för oss målvakter. Och, där har vi lite kvar för att lära våra skyttar redan i tidig ålder att det är här ni ska skjuta.
Mm. Ja, jag har ju sett på såna här målvaktsskolor och sånt att man jobbar också mycket runt kassen också. Jag tänker i ishockey så har man ju sin målvaktsklubba som man kan stoppa spelarna att bryta in och komma köksväg och alla de här bitarna. Är det något också som utvecklas eller är ett svårare område för innebandymålvakter?
Alltså det är svårare i den bemärkelsen att vi kan ju inte ge oss ut och du vet, stoppa puckar i runden som hockeymålvakterna gör med sina klubbor. Dels går det för fort och dels så har vi ingen klubba så det blir väldigt, väldigt riskabelt. Men jag tror absolut att de här bitarna kring att hjälpa försvaret med dels med inbryt men också med diagonaler som går väldigt nära målvakten. Alltså tänk att man kommer i fickan och så viker man ner den i hörnet och så kommer den diagonal på bortre. Ofta är ju den diagonalen rätt nära målvakten i ett område där man skulle kunna bryta den. Och där tror jag att det finns lite utvecklingspotential potential där man skulle kunna jobba vidare med att hur kan målvakten hjälpa försvaret på ett mer systematiskt sätt? Vi pratade om det här att en fotbollsbacklinje till exempel kan spela på ett annat sätt om man inte behöver oroa sig lika mycket över djupledsbollar. Jag tänkte att kanske kan även ett innebandyförsvar spela på ett lite annorlunda sätt om man inte behöver oroa sig så mycket för den typen av passningar till exempel, för målvakten kan ta ansvar för den. Mm. Så där, det finns nog aspekter där som man hade kunnat arbeta med.
Jag tänker på det här med målvaktshandskar. När du började spela så var det inte så vanligt och idag är det ju jättevanligt. Men du har valt att inte spela med handskar. Kan du berätta?
Nej, precis. Det stämmer. Vi är väl, vi blir för färre och färre som är utan handskar just nu i högsta serierna. Som sagt, från början fanns de inte. Jag har vant mig vid att spela utan. Jag har gjort några försök, några försäsonger där jag har testat olika typer av handskar och sådär, men aldrig riktigt fastnat. Jag har framförallt svårt, inte så mycket med det här med bollen och att fånga den. Där kan jag förstå att i vissa situationer så ger det lite bättre grepp och så med handskar. Men det jag tycker är jobbigt är snarare känslan mot att inte ha direkt kontakt med golvet, med stolparna, med liksom den typen av saker. Jag använder ju, precis som alla målvakter just nu i högsta ring, man använder ju sina händer ganska mycket liksom för att även förflytta sig och liksom ha koll på grejerna och sådär. Och där känner jag att jag får en bättre kontroll när jag har direkt kontakt med till exempel golvet. Och därför har jag valt att fortsätta utan. Sen tror jag att hade jag börjat idag eller med handskar eller hade jag liksom en längre tid verkligen kört det där för att vänja mig, så kanske jag hade gått över till det också. Men just nu funkar det bra för mig utan och då kör jag på liksom. Mm. Sen finns det ett fåtal situationer där till exempel när man får rejäla slag på fingrarna och så, där man tänker att kanske skulle börja med de där handskarna ändå. Men, i det stora så är jag väldigt nöjd med det.
Ja, jag tycker det är intressant, för jag tänkte att du skulle nämna utkastet och det har du inte ens nämnt här, men jag för där tänker jag då att känslan blir helt annorlunda, att man inte kan kasta iväg. Men hur ser dina händer ut då? Alltså hur många stygn har du? Alltså vad...
Ja, stygn har jag inte. Just nu är jag ganska... Jag har inte om det syns på videon.
Ja,
jag har lite sådana naglar efter några slag här senaste. Men stygn, man syr ju inte, har jag fått lära mig, man syr nästan aldrig fingertoppar. Och det är de som tar mest stryk. Utan de blir ju hoptejpade. Men jag har lite R och så här och var. Men än så länge de har i princip full funktion. Jag har lite nedsatt rörelse i ett lillfinger. Men jag är nöjd så länge om jag lägger av och händerna är fullt fungerande, så då tänker jag att jag får vara nöjd.
Ja. För att det är ändå rätt många som tycker att det är lite läskigt att ta emot de här skotten med bara händer nu. Hur gör du för att inte få ont? Alltså uppvärmd fattar jag, men hur många minuter behöver du på dig för att kunna ta stenhårda skott från Östholm på uppvärmningen eller vad det nu är?
Ja, jag skulle säga att det varierar med framförallt med två saker. Tiden på dygnet, morgonträningar är hemska. Och det varierar med temperaturen, både utomhus, hur kall man är om händerna när man kommer in, och även i hallen då, om det är kallt i hallen. Så det varierar på det, men oftast så här, en vanlig träning så känner man väl av skotten de första, ska vi säga, 10 minuterna. Ofta brukar det väl vara kanske 2 övningar, man kör lite halvmåne för att komma igång och sen någon övning till där man, det är inte jätteskönt så, men efter det så domnar de bort så.
Då är det lugnt. Vilka är de 2 bästa uppvärmningsövningarna för dig, tycker du, som målvakt?
Jag vill alltid ha minst en, helst flera övningar där man får ta beslut. På det sättet gillar jag två mot en övningar till exempel. För att jag vill komma igång. De här liksom klassiska, om man kör hörn till exempel, det kan vara jättebra bara för att få känna på bollen och så i början, men det blir för stilla sittande när man sitter kvar där mitt i målet ganska mycket, och det blir liksom inte så mycket förflyttningar, inte så mycket ta beslut och läsa spelet, utan i två mot en när skyttarna får välja om de ska skjuta eller passa eller dribbla eller sådär, ja, men då kommer jag igång med mycket, mycket fler delar av mitt målvaktsspel. Så att, alla övningar egentligen där det finns sådana moment tycker jag är väldigt viktiga att få med på träningen.
Och inte bara skott rakt framifrån då.
Nej, precis. Alltså vi kör alltid strömskott som sista övning på matchuppvärmningar och sådär också. Det gillar jag. Men skulle jag behöva prioritera så skulle jag prioritera de här andra övningarna högre, just för att jag får röra mig mer och jag får komma igång med många fler delar av målvaktsspelet.
Lite olika nivåer man befinner sig på, hur mycket tid man har för uppvärmning, men det klassiska har varit att uppvärmningen handlar om att målvakterna ska bli varma, typ att målvakterna har stått och kliat sig i naveln under uppvärmning utanför plan och börjat sin uppvärmning på plan kanske då. Men vem är det till för uppvärmning? Är det till för dig eller är det till för utespelarna?
Det måste ju vara till för båda, tänker jag. Alltså och är det kort om tid, då prioriterar man ju. Vi kan ju ta nu senast, vi åkte upp till Umeå här. Vi fastnade ju på flygplanet, den här klimatprotesten som var. Vi fick ju väldigt kort om tid på oss. Jag tror vi hade en halvtimme ungefär från att vi kom till arenan till att matchen skulle starta. Så vi fick ju prioritera om lite vad gäller uppvärmning, och då får man ju kompromissa, tänker jag, som målvakt och utespelare kring vilka övningar behöver vi egentligen köra. Och vi plockade ju direkt bort alla övningar där utespelarna inte fick springa. Så att där åkte ju exempelvis halvmåne och så till förmån för andra övningar där både jag som målvakt och utespelarna fick ut något av det. Så jag tänker att uppvärmningen där måste ju bli en kompromiss mellan vad behöver målvakterna och vad behöver utspelarna för att vara redo inför matchen.
Du är ju lite innebandyns Björn Borg. Alltså det är inte mycket som bekymrar dig under en match, eller?
Ja, alltså under en match kan jag nog vara ganska het ibland. Men bekymra mig, det beror på hur man menar. Som person så är det nog det mesta rinner av mig i form av ja, hur det går och sådär. Men absolut, jag tror inte domarna skulle hålla med om att jag är den allra lugnaste eller så. Det kan hända att det kan brinna till under match, men utanför planen så krävs det ganska mycket för att jag ska hetsa upp mig, om man säger så. Utan jag kan ta det mesta med ro.
Du är kalsongkontrollant i Pixbo. Det vill jag höra mer om.
Ja, det låter ju kanske värre än vad det är, eller på att säga. Men det är så här, vi hade en fystränare för några år sedan som var väldigt noga med hur man klädde sig. Och en av de här idéerna han hade, det var att när man är ute och springer, då ska man ha kompressionskläder på sig. Och kompressionskläder, de funkar så att de ska ligga närmast huden. Man ska inte ha några liksom plagg under kompressionskläderna. Och det gäller ju även kalsonger när vi hade kompressionstights på oss. Och då fick jag rollen av då kontrollant att ingen hade på sig kalsonger under sina tights. Vilket gav en ganska, blev en humoristisk situation i omklädningsrummet kan man säga, när folk radade upp sig och skulle visa att de var rätt klädda. Och det är något som har hängt i. Vi har inte riktigt den typen av hårda regler kring klädsel längre, men det är fortfarande folk som refererar till mig som kalsongkontrollanten i laget.
Du har ett väldigt intressant jobb. Du är psykolog inom skolan. Berätta, du jobbar i Mölndals kommun som skolpsykolog då.
Precis, det stämmer. Jag är utbildad legitimerad psykolog och har tidigare arbetat på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Men nu har jag skiftat över sedan snart 2 år tillbaka, så jobbar jag istället inom skolan i Mölndal. Så jag är på 3 stycken skolor i Mölndalsområdet. Alla, eller de här 3 skolorna är liksom i spannet från förskoleklass upp till årskurs 6. Och där jobbar jag med att försöka, hur ska jag säga, vi ska undanröja hinder för lärande. Alltså försöka få eleverna att må så bra som möjligt och att lära sig så mycket som möjligt. Och det, man ska väl kanske inte förväxla mitt jobb med skolkuratorns. Det skiljer sig lite grann åt. Jag har ansvar för lite andra bitar, bland annat att utreda om eleverna har rätt till särskola. Jag jobbar också väldigt mycket med föräldrarådgivning och handledning till lärare då vad gäller grupper och elever som utmanar i skolmiljön.
Hur mår barnen idag?
Hur mår barnen idag? Ja, alltså, det är tufft att vara barn och ungdom idag. Jag tänker att, eller det har alltid varit tufft att vara barn och ungdom. Men vi vuxna har ju lätt den här liksom glorifierade bilden av vår uppväxt. Att allt ska vara så lulligt och bra och bullbak och saft och så. Så har vi ju haft perioder i vår uppväxt som också har varit tuffa. Där man kanske inte har mått så bra och så. Jag tänker att det alltid har varit tufft att vara ung. Men idag finns det en del faktorer som gör det ännu svårare i vissa avseenden. Då tänker jag bland annat på skärmar som är extremt lockande för många. Och som minskar fysisk aktivitet och social samvaro på andra sätt. Jag tänker på sociala medier där man riskerar att bli, det riskerar att vara väldigt ogynnsamt klimat och man kanske blir uthängd eller sådär. Och när någonting väl är ute på sociala medier så går det inte att få bort. Tack ryktesspridning också, men då var det lappar eller liksom mun-till-mun-metoden när man berättade för varandra. Och det försvann ju dagen efter sen när det var bortglömt och det var någon ny historia som var aktuell. Men idag så finns det kvar mer eller mindre för alltid. Så det finns en del sådana faktorer som gör att det har alltid varit tufft, men idag kanske det är, i vissa avseenden är ännu tuffare.
Mm. Men det är väl även tufft att vara förälder, tänker jag. Det är ju många föräldrar som bara önskar att sitt barn ska gå till skolan och allt ska fungera. Och
verkligen. Ja, men precis de här sakerna gör det ju att det finns nya utmaningar i föräldraskapet också. Jag menar, de flesta föräldrar är ju medvetna om att man behöver ha tydliga ramar, exempelvis kring när man ska gå och lägga sig och för ungdomar när de ska komma hem på kvällen och sådana saker. Men nu finns det ju nya grejer att förhålla sig till, exempelvis då skärmar. Får man ha dem i sovrummet? Får man, hur mycket skärmtid är egentligen okej? Alltså det finns nya utmaningar i föräldraskapet idag jämfört med vad det var för ett antal år sedan. Och vi famlar nog fortfarande i vissa avseenden efter liksom, hur ska vi förhålla oss till det. Så att att det är tufft för barnen gör ju också att det blir tufft för föräldrarna.
Mm. Men jag tänker nu när vi har dig här, då tycker jag att du ska få ge våra lyssnare. En del är ju inte föräldrar och en del tror jag är föräldrar och kanske har barn i skolåldern. Men om du skulle ge några konkreta tips, vad skulle det vara till föräldrar om vi börjar med det?
Oj, nu blir det. Ta på sig jobbhatten här. Vad ska jag säga då? Jo, men jag ska säga så här. För det första, Rutiner, struktur och liksom förutsägbarhet, det är bra för alla barn. För vissa
vad,
barn
vad, vad, men, vad menar du med det?
Då menar jag exempelvis att ha tydliga regelbundenhet kring läggtider. När går man och lägger sig egentligen? Hur ser den rutinen ut? Att man gör lika eller hyfsat lika varje dag. Samma sak, man har hyfsat regelbundna mattider. Man har försöker se över att man har någon typ av fysisk aktivitet eller motion dagligen för sina barn. Att man liksom har de här grundbultarna på plats i rutinform. Att det, man ska försöka, det är inte lätt, det är olika med olika barn, men att man försöker få till dem som just rutiner, att så här gör vi varje dag. Det blir liksom inte en förhandlingsfråga då, ifall det är något som är liksom fast. Att man kanske har då också rutiner kring hur ser vi ut med skärmtiden hemma hos oss. Kollar vi, är det liksom fritt eller hur tänker vi där? Den typen av strukturer ser jag är gynnsamt för alla. Sen är det viktigare för vissa. En del barn klarar sig hyfsat bra, även om det är ganska löst i kanterna kring de här sakerna. Men medan andra inte klarar det alls. Men jag har inte träffat på något barn än så länge så där det är negativt. Utan jag tänker att det är bra för alla. Så det är väl en sånt område som jag råder föräldrar till mycket.
Tänker jag också att det är flera barn som har två boende också som också kan påverka.
Precis, och där är det jätteviktigt med föräldrars kommunikation. Det vet vi ju om att alltså att ha två boenden i sig behöver inte vara problematiskt eller svårt. Men så länge föräldrarna kommunicerar på ett bra sätt och försöker ha liknande förhållningssätt i stora viktiga frågor. Att man liksom inte låter, för annars blir det här utrymmet för barnet att spela ut föräldrarna mot varandra. Och det är de experter på. Det vet vi ju själva. Det här, mamma får jag? Nej, det får inte. Pappa får jag? Sådär. De letar ju efter de här möjligheterna att spela ut föräldrar mot varandra. Så ja, där tänker jag kommunikationen och ett gemensamt förhållningssätt i stora frågor är avgörande för att det ska bli bra.
Ja, spännande, intressant. Om vi går tillbaka till innebandyvärlden här då. Vi har ett VM framför oss här. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att det ska bli oerhört kul. Det ska bli spännande att se hur nationerna står sig mot varandra nu när det har gått så pass lång tid sedan förra VM:et. Jag tänker att vi ska se till att ta tillbaka den här bucklan så att vi slipper de här diskussionerna om vilka är egentligen etta och ledande och sådär i världen nu. Vi ska visa att absolut Finland och Schweiz och Tjeckien och så, de må vara bra, men det ska fortfarande vara ett steg upp till Sverige. Så att ja, det är vi ganska fast beslutna om att försöka få till här i december.
Tänker Pix på Wallenstam 12 säsonger och det är inget guld och inget SM-final. Och Pixbo är ju som en Volvo på något sätt. Den puffar på bra och är alltid stabilt egentligen. Och om man tar senaste säsongen, du är en av ligans bästa målvakter, några spelare är av de bästa utespelarna, exempelvis Martin Östholm i poängligan och blutsett till årets center och även ytterligare några andra spelare som gör bra ifrån sig, och så har ni en bred trupp, ändå så går det inte bättre än vad du har gjort Varför?
Ja, precis. Bra fråga. Om vi hade haft ett klockrent svar på det så hade vi ju sett till att ändra på det. Nej, men jag tror att om man ser tillbaka på hela min, de här 12 säsongerna, så har det funnits säsonger där vi både har, alltså att vi har varit den här stabila Volvon, tänker jag att det beror på att vi vissa säsonger kanske har överpresterat utifrån den trupp vi har haft. Och andra säsonger så har vi underpresterat utifrån den trupp vi har haft. Och då har det blivit ungefär samma resultat oavsett hur det har sett ut. Jag menar, ja, jag vet inte hur man ska förhålla sig. Ja, men till exempel det här med vi vann serien 2 år i rad men blev utslagna i kvartsfinalen. Det är klart att det var ett, inte så att vi underpresterade under hela säsongen, men vi underpresterade ju i slutspelet när vi skulle liksom förvalta det läget vi hade satt oss i.
Och... Ja, men precis, jag vill minnas om det var något år där när ni åkte ut mot Helsingborg, tror jag det var, och det nästan grinades från Pixbo-håll om att det är orättvist att motståndaren har taktik i slutspelet, alltså, om man hårdrar det lite, ja. Spelar tråkigt och ja, ställer bussen, ja. Och hela den här biten, ja.
Nej, men så var det. Vi hade ju, ja, men just det året som du nämner, så vi hade ju svårt att luckra upp deras låga försvar och att de egentligen bara hade en femma som de överhuvudtaget ville gå framåt med. De andra ville ju bara rulla av tiden och hoppas att matchen gick så fort som möjligt. Jag menar, vi drog ju lärdomar av det. Vi hade inte tränat tillräckligt mycket på ett bra högt pressspel, utan vi blev straffade istället när vi skulle gå upp och pressa tillbaka bollen. Där tycker jag att innebandyn egentligen har utvecklats väldigt mycket sedan dess. Det är fler lag som, alltså det är inte alls det här riktigt så statiskt som det var under några år där, utan det är fler lag som klarar av det här höga pressspelet och vinna tillbaka bollen och omsätta det i chanser och sådär. Men vi var inte där då att vi klarade av det tillräckligt bra. Och det fick vi betala för. Väldigt, väldigt dyrt. Det kan man, ja, det är klart, när man tänker tillbaka på det nu så kan man gräma sig över det väldigt mycket. För vi hade en trupp som absolut skulle hålla både, tror jag, för en SM-final och för ett guld. Så är det.
Men sen är det ju, jag menar, det finns ju massa olika faktorer. Okej, ni är ju ganska ensamma i en stor stad på den nivån. Sen en annan faktor som är ju då, om man ser Storvreta och Falun då genom åren som har varit, de har ju också haft en bred matta av publik, alltså en riktig arena med kanske 2000 personer som håller på laget, och det har ju inte ni haft i slutspel och vissa viktiga matcher. Ni har ju inte haft den här faktorn, fördel av hemmaplan.
Nej, visst, det är säkert en faktor som också spelar roll, inte bara tänker jag i slutspelet, men alltså jag vet ju att när jag har pratat med till exempel spelare som har funderat på att komma till Pixbo, så har man valt att inte göra det just på grund av arena och publikstöd och så, utan då har man valt att gå till ett annat lag som har bättre förutsättningar på det området. Så det har ju spelat en roll både för truppbygge och kanske i de här avgörande matcherna också. Inte så för att vi kanske liksom spelar sämre för det, för vi är vana, men det här med att sätta tryck på domaren i avgörande lägen, liksom det är en press på liksom den fronten också som spelar roll när man har en stor publik i ryggen. Så att där hoppas väl vi nu med den nya arenan att vi ska kunna bygga någonting annorlunda inom föreningen och inom Mölnlycke och Göteborg där vi kan bygga ett intresse. Sen kommer inte det ske över en natt, utan vi kommer behöva göra ett bra event, vi kommer behöva spela bra som lag så att det liksom byggs ett intresse som är hållbart över sikt.
Ja, jag har haft förmån att vara på plats vid ett flertal tillfällen nu, både på dam- och herrmatcher, och som åskådare så känns det som att komma till, att det är en ny sport helt enkelt.
Ja, jag håller med. Jag tycker att den är, jag tycker att arenan är en av de bästa. Det finns några stycken där uppe som är superfina liksom. Men jag tycker att det är en av topparenorna för innebandy i Sverige nu. Så där kan vi liksom inte skylla på det längre, utan nu får vi se till att skapa ett bra event och liksom profilera spelare, profilera matcher, spela bra innebandy så att folk kommer att kolla på oss.
För ni är ju bra, men sen måste jag faktiskt också medge att Pixbo är lite illa ute just med publikbiten och engagemanget runt elitlagen just nu. Och inte minst media vägrar ju egentligen att skriva om er i lokalpressen. Jag menar, Göteborgsposten har inte skrivit om er än, och då satsar man ändå på lokalidrotten då.
Nej, och jag vet inte, jag kan bli, ibland blir jag bara uppgiven och ibland så blir jag lite arg och frustrerad över det här läget, för att ja, som sagt, jag har varit med både när vi har vunnit serien och när vi har visat slutspel. Men ibland undrar man vad som ska krävas för att de ska få upp ögonen och skriva lite grann i alla fall om oss. För det är klart att folk inte kommer att titta om det inte finns någon bevakning heller. Vi slåss som sagt med många andra idrotter och stora sporter, med fotboll och hockey och sådär i Göteborg. Absolut, jag förstår det. Men det måste ändå finnas någon typ av... jag menar, det finns så många utövare och det är så många som är intresserade när man är ute och pratar på stan och sådär. Så det finns ju ett intresse som de inte... Ja, de verkar inte riktigt förstå det så som läget är nu.
Men hand på hjärtat, hur många gånger har Göteborgsposten ringt dig under de här 12 åren? Och alltså, jag menar,
jag kan ju räkna dem på en hand i alla fall, så kan vi säga. Absolut. Det är väldigt, väldigt sällan de hör av sig och vill skriva. Och de är välkomna att ringa när som helst. Det ser vi bara fram emot. Men ja.
Men vad är det? Är du så ofantligt tråkig? Är Pixbo så ofantligt tråkiga? Svarar han inte på reportrarnas frågor? Alltså, eller, jag försöker vända på det till... Alltså, för visst, nej, är ni till mötesgående?
Verkligen. Ja, men verkligen. Alltså, jag...
Skulle du ställa dig i kalsonger vid Poseidon och bli fotograferad om de föreslog det, eller...?
Ja, nästan. Ja. Utan att lova någonting. Så. Nej, men alltså, jag kan inte påminna mig om att jag liksom har sagt nej till en mediaförfrågan. Utan det handlar ju om att hitta lösningar. Sen är det klart att man kanske inte vill prata med media 3 minuter innan matchstart. Så. Men 5 minuter efter matchstart, eller matchen är slut, så är det inga problem. Utan vi hittar ju alltid lösningar. Så vi är inte otillgängliga på något sätt, utan vi har haft liksom mediestrategier också vissa år där vi har försökt att bygga ett intresse kring att exempelvis säga roliga saker i media eller liksom på olika sätt väcka ett intresse, men det blir inte något... Det kan i bästa fall så blir det en rubrik vid ett tillfälle, men vi får inte till något liksom ett intresse som håller över tid.
Nej. Tyvärr. Nej, det är ju riktigt tråkigt. En annan hemsk upplevelse som ni var med om, hur länge sedan är det nu, eran lagkamrat gick bort här. Var du med vid...
Ja, det var jag. Det är ju, ja, nu har jag räknat efter det här, men det är väl 3 år sedan, 3 eller 4 år sedan som Mikael gick. Jag var med vid den.
Kan du berätta hur har det påverkat dig och vad var det som hände och hur agerade ni?
Det som hände var väl att Harrison hade ju ett känt hjärtfel. Han hade en pacemaker inopererad och han hade med jämna mellanrum. Han var på många kontroller och han hade vid något tillfälle tidigare haft lite problem med den här pacemakern och med hjärtat, att han inte fick ner pulsen och så. Så att det var liksom inget okänt, utan det var väl kontrollerat, och det var också godkänt från medicinskt håll att hålla på med elitidrott på den nivån som vi gör, för att det skulle vara säkert med den här inopererade pacemakern. Men det som hände var att vi hade ett konditionstest, ett Cooper-test, där Mikael mot slutet klagade över att han hade problem med först med orken och sen sa han med hjärtat. Och då sa vår fysstränare omedelbart att okej, men då kliver du av. Kliv av här så får du göra det vid ett senare tillfälle. Och det gjorde han också. Han klev av med några varv kvar. Och sen så fullföljde vi testet och han satt en bit bort och liksom tog igen sig. Och när nästan alla hade kommit till mål så såg vi hur han gick från en sittande position eller på alla fyra så där till att han föll ihop. Och vi sprang ju fram direkt och kunde konstatera att han hade i och för sig puls då, men han andades väldigt oregelbundet och så. Vi ringde direkt till 112 och de skickade en ambulans. Och vi påbörjade hjärt-lungräddning så fort hans hjärta stannade. Och vi fick också igång honom vid några tillfällen. Men det blev liksom kortare och kortare tid för varje gång som han klarade sig själv. Och jag tror, om jag minns rätt, att när ambulansen kom så, eller i efterhand, att de berättade att även de fick igång honom vid några tillfällen på vägen in till sjukhuset. Ja, det gick. Det vi har fått förklarat för oss från läkarhåll i efterhand, att hans hjärta var för sjukt för att klara det här. Och han gick bort där på sjukhuset. Och det var helt det är surrealistiskt på något sätt. Jag käkade lunch med Harrison innan den här träningen. Vi satt och snackade om olika saker och helt vanligt och mådde hur bra som helst. Och sen några timmar senare så är han borta. Liksom. Det är svårt att ta in. Och det har såklart påverkat oss väldigt mycket i laget, vi som var med. Och, alltså, man får ju perspektiv på vad som är viktigt och sådär, att det kan vara över så oerhört fort för en ung människa. Och vi är fortfarande så gör vi allt för att minnas Harry i laget. Både vi brukar vara ett gäng som åker upp till hans grav på årsdagarna, och vi har med oss en matchtröja eller med hans namn på alla resor och sådär, så att han finns med oss fortfarande som den ledare och förebild han var i laget. Vi pratar ofta om att om vi alla kan lägga ner den energin som Harry gjorde i sitt engagemanget som han gjorde i sitt innebandyspel och på planen, så kommer det räcka väldigt, väldigt långt. För han var verkligen en förebild på de områdena.
Ja, har ni i laget pratat ut om alla... om allt, hur ni upplevde den här situationen? För jag tänker att själva händelsen också, att folk reagerar olika just i då när han faller ihop på hela den här biten, att någon kanske får ett flyktbeteende, någon tar initiativ, någon
Absolut. Vi har pratat om situationer många, många gånger. Det kommer ju upp med jämna mellanrum. Det är ju så med bearbetning av sådana här saker som händer, att det blir man liksom inte färdig med sådär en gång för alla, utan det liksom kommer ju lite pö om pö, och föreningen slöt ju upp bra också och erbjöd alla individuellt stöd som behövde det. Och vi samlades ju redan liksom samma kväll för att ta stöd av varandra i den svåra situationen som var då. Så att vi har, ja, som sagt, vi tog hand både om det akuta då, och även fortsättningsvis så stöttar vi varandra kring det här, för det är liksom inte något som går över så där bara för att man har, ja, bara för att han är begraven eller
Jag hade ju ett halvår innan precis detta hände, så var jag själv med om en likadan situation på en träning, och när våra målvakter ramlade ihop och mer eller mindre dog framför våra ögon. Men här blev det ju att på någon konstig anledning att de lyckades rädda han på Sahlgrenska, och jag åkte ju med i ambulans och hela den vägen, och trodde hela vägen under 40 minuter att en i vårt lag dog då. Det är så overkligt det här när allt är som vanligt och helt plötsligt händer någonting, och vad som händer efter där, det är otroligt tufft då. Sen spelar det ingen roll, för det är ju ändå hur det slutar som är det viktiga. Och i ert fall här gick det åt Fanders här då. Tufft ämne att prata om här. Precis nu när vi sitter här och pratar så har jag fått ett sms av Andreas Stefansson, gamla lagkamraten som numera är i Storvreta. Han skriver till mig att han tycker att jag ska djupdyka i det faktumet att du är psykolog och hur du utnyttjar det på innebandyplan.
Ja, det är en spännande fråga från honom. Ja, om vi utnyttjar det på innebandyplan, det är en bra fråga. Ja, men jag tänker så här att jag har ju faktiskt läst en del idrottspsykologi, och de delarna går ju att använda lite grann på sig själv i alla fall. Sen tror jag att Stefansson, om jag känner honom rätt, så kanske han tänker mer på någon typ av psykningar och mindgames och sådär. Men jag ska erkänna att jag tror att hans kompetens inom det området är större än min. Han är ju duktig på att låta käften gå så där på plan. Så att han just inom psykningar och så, där har jag inte så mycket att tillföra till Stefansson.
Nej. Men jag känner väl att vi börjar bli klara här nu. Det är alltså oerhört intressant att prata med dig. Det är som alla de här målvaktsbitarna som jag tycker är jäkligt spännande att lära sig mer om. Sen också det faktumet att du spelade flera år innan du kom till Pixbo. Så egentligen är du inne på din 16:e seniorsäsong. Det är ju ganska imponerande. Så har du precis fyllt 30 då i maj i år.
Ja, precis. Det har varit kul samtal. Jag har varit med länge nu och känner att jag har väl i alla fall lite grann kvar att ge. Jag måste säga att som jag var inne på förut, de sista 3-4 säsongerna tycker jag har varit mina bästa. Så att det är roligt att hänga i.
Ja. Vad är det som har gjort att du har att de sista åren har blivit bra då, tänker du?
Ja, men lite olika saker. Dels så tar det ju lite längre tid för målvakter att hitta rätt i sitt spel. Vi ser ju ofta att de målvakter som är uttagna i olika landslag och så är ju kanske lite äldre jämfört med övriga truppen. Men sen för min del så tror jag också att jag kom till en punkt där för några år sedan där jag kände att antingen kan jag köra på här och vara bra men inte riktigt nå hela vägen. Eller så kan jag göra en liten push vad gäller träning, inställning, liksom mentalitet sådär. Och verkligen gå för att ta mig upp på toppen. Och jag tog det vägvalet och har väl liksom fått skörda frukten här senaste tiden för det.
Hur långt ser man på karriären? Du skrev ett nytt avtal. Var det nu inför den här säsongen eller?
Ja, precis. Inför den här säsongen så skrev jag ett nytt avtal 1+1 år. Så att jag har ett optionsår nästa år. Men det är väl någonstans så långt som horisonten är för mig just nu. Att det är kanske 2 år så där man kan titta framåt. Det beror på hur kroppen håller, hur livet utvecklas i övrigt. Vad man har tid för och vad man prioriterar och så där. Men just nu så känns det bra. Det känns bra med Pixbo. Och jag har liksom fullt fokus på till att börja med den här säsongen. Mm.
Då tackar jag dig för att du var med i det här avsnittet. Tack så mycket.
Tack själv.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.